Plenum börjar. Lagtingsledamot Harry Jansson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom. Men vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Som visar att 27 ledamöter är närvarande, vilket antecknas. För andra behandling har vi ärende nummer 1, tillsyn, efterlevnadskontroll och sanktioner inom cybersäkerhet och motståndskraft. Lagförslag 26-2024-2025 jämte lag- och kulturutskottets betänkande 15-2024-2025. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion? Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om cybersäkerhet och motståndskraft för antagande i andra behandling? Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. Första behandling har vi sedan i ärende nummer 2. En sammanhållen lagstiftning för behandling av kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården. Lagförslag 28-2024-2025 jämte social- och miljöutskottets betänkande 11-2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamoten Christian Wikström som är ordförande för social- och miljöutskottet och presenterar betänkandet. Varsågod.
Tack talman. Ja, landskapsregeringen föreslår här att lagtinget antar en ny landskapslag där rikets lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården med vissa avvikelser görs tillämplig på Åland. Det övergripande syftet med lagförslaget är att förenhetliga den nuvarande fragmenterade och sektorspecifika lagstiftningen om behandling av klient- och patientuppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården. Och genom den föreslagna blankettlagen så sammanförs bestämmelser om bland annat rätten att ta del av uppgifter, utelämnande av uppgifter och yrkesutbildade personers skyldighet att anteckna kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården. Det här medför ett behov av tekniska följdändringar i ett antal landskapslagar där det föreslås bland annat att landskapslagen om klienthandlingar inom socialvården ska upphävas i sin helhet. Utskottet omfattar det här förslaget och som helhet och vi kan kalla den här lagen för Kantalagen då det övergripande syftet är att ansluta Åland till de digitala systemen i Finland. Det är med andra ord en förutsättning för att så ska kunna ske. Jag ska också säga att genom lagen så uppfyller även Åland de krav på samordning av hälsodata som följer av EUs regelverk, direktiv och förordningar. Avsikten är att den här lagstiftningen ska träda i kraft redan till årsskiftet, det vill säga den 1 januari 2026. Och således så har utskottet behandlat ärendet prioriterat, men även om det har skett i brådskande ordning så har utskottet haft en mängd hörande och fördjupat sig i lagens konsekvenser och därigenom fått svar på de frågor som vi i alla fall uppfattar att var obesvarade vid tidpunkten vid debatten. Det är av vikt att den här lagstiftningen träder i kraft redan vid årsskiftet för att undvika tilläggskostnader till följd av digitaliseringsinvesteringarna vid OHS. Och att den här lagstiftningen är försenad är inte något som utskottet tar ansvar för. Då det handlar om att helt enkelt att vi har fått lagstiftningen ganska sent hit till lagtinget av landskapsregeringen. Vi hoppas förstås att det går att undvika tilläggskostnader till följd av en eventuell försening, vad den än beror på. För kommunernas del så ges det en större tidsram för implementeringen av lagstiftningen, och de har på sig då ända fram till slutet på 2029 innan lagstiftningen ska vara implementerad också för socialvården på Åland. Och det här då är en tidsram som vi har erfarit att kommunerna ställer sig positiva till, även om det kan, ja, så har vi ju erfarit i utskottet. Om vi pratar om kostnaderna, så kostnaderna för införandet av Kanta-systemet på Åland, så det är uppdelade i olika typer av kostnader. Det är en slags enhetskostnad per invånare, en anslutningskostnad som är ungefär 3 euro per invånare. Och då OHS är den organisation som först ansluter sig till Kanta-systemet, så är det också naturligt att det är landskapet och OHS som bär den här kostnaden. För socialvården och därigenom då kommunerna på Åland så krävs det även investeringar i digitala system för att man ska ha möjlighet att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och uppfylla lagen. Här så har utskottet erfarit att kommunerna redan idag har påbörjat en gemensam upphandling av digitala system för socialvården, och att det här är något som mer eller mindre hade behövt göras helt oavsett den här lagstiftningen. Det ska dock sägas att totalkostnaden för investeringarna i de digitala systemen i dagsläget är okänd. Jag vill också lyfta upp den aspekten att för kommunernas del och också för OHS så tillkommer kravet på strukturerad dokumentation att inbära en inlärningsprocess för de som brukar de här systemen. Strukturerad dokumentation, det är ett sätt att dokumentera som är en förutsättning för att använda Kanta-systemen, och kräver att de människor som jobbar inom socialvården och sjukvården lär sig hur man dokumenterar strukturerat. Inlärningsinsatser kommer troligtvis att behövas för att de anställda inom socialvården och eventuellt sjukvården också i framtiden ska dokumentera på samma sätt och i enlighet med de mallar som finns framtagna för dokumentationen. Men det är ganska lång tid i alla fall för kommunerna att implementera lagstiftningen, så vi ser ändå med tillförsikt på att det här är en överkomlig tidsram. Vidare så är det i utskottets mening viktigt att kommunerna ges stöd i form av samordning, vägledning, utbildning och även ekonomiskt stöd från landskapet för att undvika att kommunerna ska drabbas av oskäliga kostnader i samband med övergången till de här Kanta-systemen. Det här stödet ska även gälla investeringar enligt utskottet som kommunerna behöver vidta för att implementera den här lagstiftningen. I samband med behandlingen så har det framkommit att handboken för Kanta-tjänster, det är en handbok som beskriver det här hur de ska användas, i huvudsak finns på finska, och att den svenska versionen av Kanta-handboken ligger på version 4.0, medan den finska versionen redan är framme vid version 4.4. Och här så blir det återigen tydligt att det svenska språket är nedprioriterat i Finland, vilket vi ser här genom det här exemplet, men som vi även har sett tidigare det här året när vi pratar om handboken för utkomststöd som inte längre då uppdateras på svenska. Jag vill betona här att det är viktigt att landskapsregeringen kontinuerligt arbetar för att de här handböckerna och liknande dokument alltid finns tillgängliga på svenska, och att frågan kontinuerligt lyfts med Finland. Den här frågan får inte glömmas bort, då vårt svenska språk är själva grundorsaken till att Åland existerar som ett självstyrande område idag. För när handböcker och liknande dokument inte översätts till svenska så försätts Åland i en sämre situation än övriga Finland, vilket vi allihopa bär ett ansvar för att motarbeta. Jag är strax klar, herr talman. Sen lyftes också en fråga under debatten, en praktisk fråga, och det är att hur ska dokumentationen gå till? Ska vi ske retroaktivt och så vidare? Jag vill säga det att tanken är att vid införande av Kanta-systemen så kommer gammal dokumentation, det vill säga dokumentation som finns innan den här lagstiftningen träder i kraft och innan man börjar dokumentera i Kanta-systemen, inte per automatik att införas i Kanta-systemen, och det finns inga krav på att de ska införas i de här nya systemen, utan det är enbart de nya dokumentationerna som sker efter lagstiftningens ibruktagande som kommer att införas då, i samband med att den här dokumentationen sker i de digitala systemen. Äldre dokumentation så kan införlivas, men grundtanken är att det är de nya dokumentationerna som sker efter årsskiftet eller respektive efter slutet på 2029 som kommer att införas i Kanta-systemen. Det går att införa också den äldre dokumentationen i Kanta-systemen, men det är upp till organisationerna att bedöma vilken typ av dokumentation då som ska införas. Tack, herr talman.
6 repliker begärda. Första går till ledamot Törnros. Varsågod.
Tack, talman, och tack till utskottets ordförande. Vi får alla i salen lyfta på hatten åt social- och miljöutskottet som har klarat av att hantera en så här pass komplicerad ändå lagstiftning på så kort tid. Jag har en fråga som kopplar till utskottets betänkande där det står att vårdpersonalen gör en individuell prövning utifrån barnets mognad. Det har alltså att göra med journalanteckning och vad barnen ska få information om. Men har ni alls diskuterat det, huruvida det kommer att hålla i förhållande till grundlagen där individens rättigheter och skyldigheter ska återfinnas? Då blir det ju en subjektiv bedömning från en enskild sjukskötare kanske eller läkare då, huruvida barnen ska få tillgång till den här informationen eller inte.
Ledamot Wikström, repliksvar.
Tack, herr talman. Vi har diskuterat frågan om åldersgränser och hur de ser ut i olika delar av Norden. Och vi har nog kommit fram till att det här bör fungera så som det är skrivet här. Att det bör fungera med individuella bedömningar. Tack.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, jag noterar också att Rädda Barnen inte fanns på hörandelistan. Men det kan väl bero på den korta tidsrymden som ni hade. Men i samband med att lagförslaget presenterades så hade jag ett citat som jag tog direkt ur lagförslaget, och det kommer nu. I bruktagarna av Kanta-tjänsterna tog det således lida till att såväl socialvården som hälso- och sjukvården i ännu större utsträckning än tidigare inordnas under rikets serviceprocesser och strategier. Och det hade jag ett önskemål i samband med remissen att man kanske kunde ha hört självstyrelsepolitiska nämnden. Jag undrar, har ni alls diskuterat vad det här betyder också ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv? Sen vill jag också säga att cred till hela utskottet för att ni lyfter svenska språket. Det är oerhört viktigt.
Ledamot Wikström, avslutande repliksvar.
Tack, herr talman. Det är en väldigt aktuell fråga och viktig fråga som ledamoten lyfter. Om man sammanfattar den, hur påverkar de här digitala systemen då? Vi ger ifrån oss en del av vår behörighet, kan man nästan säga, när vi agerar på det här viset inom digitaliseringen i stort. Det är ju ett problem som är återkommande, att ja, kan vi göra det här på egen hand, kan vi göra det här utan att införliva oss inom finska systemen, och vår bedömning är att det klarar vi inte av. Det finns mest fördelar med att införliva oss i de finska systemen, trots att det naggar förstås vårt självbestämmande i kanten. Så är det. Men det är en utmaning som vi har när det gäller alla digitala system, större digitala system. Vi har helt enkelt väldigt svårt att ha råd med och kompetens att klara av det här på egen hand.
Minister Sekai, nästa replik.
Tack, talman. Jag vill rikta ett stort tack till utskottet för det seriösa arbete som ni har gjort med den här lagstiftningen. Jag tycker samtidigt att det här är ett styrkebesked för det här församlingen, för lagtinget, att man snabbt kan hantera en sån här seriös och ett stort lagpaket som det här. Så jag vill bara rikta tack för det arbete som ni har lagt ner på det här.
Ledamot Wikström, repliksvar.
Tack, herr talman. Ja, vi har gjort vårt bästa med den tid som vi har haft i vårt förfogande. Det är förstås allt annat än optimalt att lagstiftningen kommer hit till lagtinget så här sent. Man behöver ha ordentligt med tid på sig för att ordentligt hinna gå igenom lagstiftning och kontrollera den, som är vår uppgift. Men vi har gjort vårt bästa, och vi är alla medvetna om den tidspress som föreligger, och konsekvenserna då i form av ekonomiska konsekvenser som kan komma att åläggas Åland som helhet om vi inte gör det här. Så det har varit vägande till att det har gått så fort. Men tack.
Minister Sekai avstår sin andra replik. Nästa replikställare är ledamot Valve. Varsågod.
Talman, man får konstatera att det har varit ett konstruktivt och raskt arbete i social- och miljöutskottet. Jag tror att det här var otroligt viktigt för Åland här och nu att utskottet tog denna roll. Och kvaliteten på betänkandet har inte heller lidit på något vis av den här raska marschen. Så ett enkelt tack till utskottsordförande för det. Det är handlingarna som räknas i politiken. Tack.
Ledamot Wikström avstår svars replik. Nästa replik går till ledamot Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Jag instämmer i hyllningskören. Utskottet har gjort ett hästjobb på några dagar. Det är imponerande att se. Men utskottets ordförande nämner i sitt anförande att utskottet menar att det är viktigt att landskapet kommer med ekonomiskt stöd för flera punkter i det här arbetet mot kommunerna, men jag tycker man har en ganska vag formulering i sitt betänkande på den punkten, att man bara konstaterar att det finns behov. Finns det någon anledning till det?
Ledamot Wikström, repliksvar.
Tack, herr talman. Det hade säkert gått att skriva ännu tydligare att kostnaderna som uppstår i samband med implementeringen av den här lagstiftningen ska inte drabba kommunerna överhuvudtaget. Det hade säkert gått att skriva det tydligare, men då är det också så att de här enhetskostnaderna så drabbar eller så kommer att landa på OHS, landskapet, och de här digitala systemen som ska upphandlas, investeringarna som ska göras i de digitala systemen, så är någonting som kommunerna redan håller på med, och den vaga formuleringen, ja, det är väl hur man ser det. Det står också med på sida 29 tror jag i lagförslaget om stöd till att det finns möjlighet att erhålla stöd från landskapet för de här kostnaderna. Så det är nog en sammantagen bedömning att den här texten var tillräcklig. Vi är emot sig förstås att landskapsregeringen kommer emot med ekonomiskt stöd som jag var inne på ifall det behövs.
Ledamot Kahnborg avstår sin andra replik och nästa replik går till ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, jag kommer inte riktigt ihåg varför jag tog repliken, men i en annat replikskifte som var, så var det ju den här diskussionen om barnen. Och vi hade ju väldigt mycket diskussioner om barnens konsekvenser och åldersgränser och hur det är i andra nordiska länder. Och det vi fick reda på i utskottet var ju det att det här är inte alls berör inte den här lagen överhuvudtaget. Det ligger i annan lagstiftning som styr det, utan att det är... jag kommer inte ihåg vilken av lagarna det var nu, men det var annan lagstiftning som styrde det. Så därför så har vi ju inte heller valt att lägga ner så mycket mera kraft kring just det. Att det här är sånt som man redan idag använder sig av inom hälso- och sjukvården. Men jag vet inte om utskottsordförande vill fylla på med något där.
Ledamot Wikström, repliksvar.
Tack, herr talman. Nej, det är bra att vi hjälps åt att förtydliga vad som gäller i den här. Det är en ganska omfattande lagstiftningspaket det här. Så det är jättebra att utskottsmedlemmarna hjälper till att förtydliga de punkterna som blev oklara. Tack.
Ledamot Holmberg Jansson avstår sin andra replik och nästa replik går till ledamot Röblom. Varsågod.
Tack, talman. Jag hade en fråga just gällande de här äldre patientuppgifterna som utskottet konstaterar att kan föras in retroaktivt i den mån det anses nödvändiga. Kan ordförande utveckla lite det, hur diskussionerna och informationen som kom till utskottet belyste den delen? Att någonstans som person som inte deltog i just de diskussionerna så låter det ju som att patienternas liksom verkligen gamla information försvinner lite. Men kan ordförande lite utveckla resonemanget där?
Ledamot Wikström, repliksvar.
Jo, tack, herr talman. Nej, de försvinner inte. Men de pågående handlingar till exempel, och pågående ärenden, och där den här äldre dokumentationen då bedöms vara vikt för ärendet, så då ser det ut som att att då inför man de här om det är av vikt för att behandla patienterna. Sen finns det ju också en aspekt som jag inte lyfte upp i mitt anförande, men som kanske någon av mina utskottskollegor kommer att lyfta upp, som handlar just om den här slutförvaringen av patientuppgifter, var de ska ligga. Det är fortfarande en öppen fråga i lagstiftningen och praktiskt, vem ska hantera slutförvaringen. Så det finns skäl att fördjupa sig mer i den här frågan, men jag valde nu att inte fördjupa mig mer i anförande för att hålla mitt tiden. Tack.
Ledamot Rödblom avstår sin andra replik och därmed är replikskiftena till detta anförande avslutat och vi har fått betänkandet presenterat av ordförande Wikström. Vi går över på anföranden och första anförande går till vice talman Pernilla Söderlund. Varsågod.
Talman, det var i maj 2010 som Kanta såg dagens ljus i Finland och nu äntligen är det Ålands tur att fullt ut få ta del av Kanta-tjänsterna som en del av e-hälsosystemet i Finland. Som ålänning kan du redan idag se vissa uppgifter i Kanta, men nu får hälso- och sjukvården och senare även socialvården möjlighet att ansluta uppgifter om din vård. Den som fått vård i Finland har redan sett hur Kanta fungerar och kan också konstatera att det fungerar bra på svenska, även i den nya Kanta-appen som nyligen lanserats. Nationella webbtjänster för vård, som Kanta, de är här för att stanna och de har redan blivit en naturlig del av vardagen för medborgare också i andra nordiska länder. I en jämförelse erbjuder faktiskt Mitt Kanta mer omfattande patientuppgifter än motsvarande tjänster i övriga Norden. Har du ännu inte provat förnya recept via Kanta så rekommenderar jag varmt att göra det nästa gång, för det är enkelt. Och genom den här lagstiftningen så tar vi viktiga steg mot ökad delaktighet och bättre insyn i den egna vården. Ett ökat patientinflytande, helt enkelt. Jag vill också nämna att i Kanta finns möjlighet att upprätta ett livstestamente. Att en person kan uttrycka sina önskemål om vård och behandling om hen i framtiden inte kan delta i vårdbeslut, vilket underlättar både för anhöriga och vårdpersonal. Och på samma sätt kan en person uttrycka sin donationsvilja för organ, vävnader och celler efter döden. Talman, lagförslaget innebär att sjukvården på Åland nu får lagstöd och kan ansluta sig till Kanta, vilket kommer att bidra till en effektivare vård, ökad rättssäkerhet och bättre samordning mellan vårdens olika aktörer. Kanske det är nu som vi minskar risken att falla mellan stolar på riktigt. Och samtidigt ser vi nu till att Åland uppfyller de krav på hälsodata som följer av EU:s regelverk. Den så kallade EHDS-förordningen, menar jag, vilket kommer att ge både patienter och forskningen nya möjligheter och samtidigt underlätta gränsöverskridande vård. För när uppgifter sparas i Kanta kan de delas mellan olika vårdaktörer, vilket leder till en bättre vård, färre dubbelundersökningar och en tydligare helhetsbild av patientens situation. Och jag vill särskilt lyfta några viktiga delar ur betänkandet. Först språkfrågan. Som ordförande i utskottet sa, Kanta fungerar bra på svenska. Men handböcker och anvisningar uppdateras ofta långsammare än på finska. Och regeringen måste säkerställa att svenskspråkiga versioner finns tillgängliga i tid och att de fungerar i en åländsk kontext. Sen också digitalt utanförskap. Alla kan inte eller vill inte använda digitala tjänster. Därför är det viktigt att man i Mitt Kanta har möjlighet att ge fullmakter så att närstående kan sköta ärenden. Men här behövs också andra insatser. Sen lyfter jag även informationsdelningen och sekretessen. För en ökad informationsdelning, det kräver tydliga behörighetsregler och fungerande tillsyn. Granskning av åtkomstloggar är avgörande, både slumpmässigt och vid misstanke. Vi noterar också att både offentliga och privata vårdgivare redan idag arbetar med strikt åtkomstkontroll. Och det här måste bibehållas och det måste utvecklas i Kanta-miljön. För det här är alltid känsliga uppgifter. En annan central fråga är barns rättigheter och självbestämmande. Vi vill betona behovet av tydliga rutiner, särskilt för barn i utsatta situationer där insyn från vårdnadshavare kan vara skadlig eller i alla fall icke önskvärd. Sen det här med äldre uppgifter som kan föras in retroaktivt om de är nödvändiga för vården. Här ska prioriteringen ligga på grundläggande vårddata. Och till sist kostnaderna. För kostnadsbilden är ännu oklar, särskilt för socialvården. Men utskottet ser att gemensamma upphandlingar kan ge betydande besparingar. Trots osäkerheten har remissvaren varit positiva. Kanta, det är efterlängtat. Talman, sammanfattningsvis. Med Kanta får vi en modern digital infrastruktur för vården och omsorgen på Åland. Vi stärker patienternas rättigheter. Vi underlättar för vårdpersonalen och lägger grunden för en mer rättssäker och effektiv vård. Jag vill avsluta med att tacka utskottets medlemmar för ett snabbt och konstruktivt arbete. Även tack till vår utskottssekreterare som verkligen visat att han kan leverera. Och till alla höranden som prioriterade detta ärende. Tack, talman.
Tre repliker begärda. Första går till ledamoten Listerby. Varsågod.
Tack så mycket, talman. Jag tänker bara sälla mig till den här tacksamma kören och framföra mitt stora tack till hela utskottet för den skyndsamma men ändå väldigt noggranna behandlingen av det här ärendet. Jag tänkte också faktiskt nämna utskottets sekreterare som har jobbat hårt och flitigt och satt kvalitet på det här. Och också ett särskilt tack till vice ordförande Söderlund som jag har förstått att av förklarliga skäl har till stora delar lett arbetet. Tack.
Ledamot Söderlund, repliksvar.
Tack talman och tack till ledamot Listerby för berömmet. Jag ska komma ihåg det de dagar som beröm inte haglar så tätt. Men jag förstår att det här också är ju en efterlängtad lagstiftning för OHS och som styrelseledamot i OHS så hade det säkert varit intressant att följa det här ärendet också. Som tyvärr fick en lite brådskande slutbehandling. Men att vi är ändå nöjda med att vi hann och vi fick höra dem vi tyckte att vi behövde höra. Så att vi är nöjda så. Tack.
Ledamot Listerby avstår sin andra replik och nästa replik går till ledamot Valve. Varsågod.
Talman, jo, med risk för att lyssnarna börjar få ont i öronen av alla tack så vill jag också rikta ett tack till vice ordförande Söderlund som faktiskt i sin egenskap som vice ordförande i utskottet har haft en viktig roll i framtagande av det här betänkandet. Tack.
Ledamot vice talman Söderlund, repliksvar.
Talman, nu kanske de som lyssnar undrar varför och vad jag fick för liksom roll i det här arbetet. Men just på grund av ärendets brådskande behandling och vi behövde sätta in lite möten på lite så här obekväma och udda tider så hade en del förhinder som det ju kan bli ibland när det blir lite bråttom med behandlingen. Så jag tackar för det berömmet också. Tack.
Ledamot Valve avstår sin andra replik och nästa replik går till ledamot Röblom. Varsågod.
Tack talman. Jag fastnade lite i det här med överföringen av gamla uppgifter till det nya systemet. För min bild är ju att det kan finnas väldigt mycket viktig information från tidigare i vård och behandlingar och besök som är viktiga för framtida behandlingar. Och blev lite nyfiken just på vad utskottet har fått ta del av för information om hur det där kommer att gå till i praktiken. För som det ser ut nu så är det ju som att det är upp lite till de enskilda vårdpersonal att flytta över vad som de tycker är lämpligt i stunden. Och så där. Och då tänker jag med vice talmannens också erfarenhet från det andra livet av att använda sådana här system. Hur ser vice talmannen på? Där kommer det att bli en sömlös överflyttning av gammal information till det nya systemet.
Vice talman Söderlund, repliksvar.
Talman, utskottet har väl fått de uppgifterna att vissa uppgifter kommer att flyttas över. Och precis som det en gång i tiden fördes över uppgifter från pappersjournaler till den nuvarande digitala, så kommer inte allt med. Jag har ingen större oro för det, för jag tänker att det som är viktigt, det kommer att finnas. Men barnens tillväxtkurvor och allas vaccinationer, och sen också sånt som vi kallar för kritiska data, alltså allvarliga allergier eller sådana saker, det kommer att läggas fokus på det. Men man ska komma ihåg, vi har en gång haft pappersjournaler också, och den informationen är ju där, den också.
Ledamot Röblom, andra replik.
Jag tänkte bara just om, det låter ju som att det här kommer att integreras i det normala arbetet, och det är ju bra så. Och från min sida i alla fall så vill jag nog flagga för att om det ska uppstå några kostnader kopplat till att överföra gamla uppgifter till ett nytt system, så tror jag nog att det finns en förståelse för de kostnaderna i så fall. För att, som sagt, gamla uppgifter så kan ju fortfarande spela väldigt stor roll i framtida vård, och då ska det ju inte stå och falla med att det finns uppgifter som av en eller annan orsak inte har tillgängliggjorts.
Vice talman Söderlund, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag tänker mig att mycket av de här riktigt viktiga uppgifterna, att man har en grundsjukdom eller då en allvarlig allergi eller någon sjukdom då, så det kommer säkert att komma lite automatiskt när man gör sitt första besök, så kommer det någon slags grunduppgifter med där. Om sen någon behöver sitta och föra över vaccinationsdata manuellt, så det kan jag inte riktigt svara på. Men det är ju det lite man också vill ha, sina vaccinationer uppdaterade och i skick och aktuella uppgifter på det. Tack.
Tack för det. Replikskiftena är avslutade, och nästa talare på listan är ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det betänkande vi diskuterar idag handlar om hur vår vård och omsorg ska fungera framöver. Det handlar om trygghet, tillgänglighet och kvalitet, men inte att förglömma om hur vi tar hand om ålänningarnas mest känsliga uppgifter på ett säkert och rättssäkert sätt. För mig är det här inte bara ännu ett lagförslag bland många. Det här är en fråga som jag följt väldigt nära och som jag faktiskt var med och satt i rullning redan när jag var minister under förra mandatperioden. Och då vill jag understryka att jag inte var ensam om det arbetet. Redan från början fanns ett nära samarbete inom hela regeringen, och utbildnings- och kulturministern Annika Hamrud, som ansvarar för landskapsarkivet, hade en viktig roll i de tidiga diskussionerna om hur vi kunde gå vidare med Kanta-frågan. Det här var tillsammans vi började söka vägar framåt. Ur de diskussionerna föddes beslutet att tillsätta en särskild arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda hur Åland kunde ta steget in i det nationella informationssystemet på ett sätt som fungerar för oss på Åland. Arbetsgruppen tillsattes i januari 2021 och levererade sin slutrapport i december samma år. Den överfördes till lagberedningen sommaren 2022. Och är praktiken grunden till de diskussioner vi har här idag 2025. Att det arbetet drogs igång då visade sig vara helt nödvändigt. Pandemin gjorde det väldigt tydligt vad det innebär att stå utanför nationella digitala lösningar. Jag minns hur frustrationen växte när EUs digitala covid-intyg infördes via Kanta, och vi här på Åland stod först utan tillgång. OHS och förvaltningen fick lägga mycket tid och energi för att hitta tillfälliga lösningar så att ålänningarna överhuvudtaget skulle kunna få ut sina vaccinationsintyg. Det här var en tydlig och faktiskt en jätteviktig väckarklocka. Vi kan helt enkelt inte stå vid sidan av utvecklingen. Under utskottets behandling har jag flera gånger tänkt tillbaka på det arbete som inleddes då. Mycket av det som arbetsgruppen slog fast redan 2021 är lika relevant idag. De såg tre vägar framåt: att stå utanför Kanta helt och hållet, att ansluta oss delvis eller att fullt ut integrera både social- och hälso- och sjukvården. Vi landade då i det sista alternativet, att det är det enda som ger oss en hållbar lösning framåt. Vi satte då 5 grundläggande krav. Att tjänsterna ska vara tillgängliga på svenska, att de inte får stå i konflikt med självstyrelsens grundprinciper, att kostnaden måste vara rimliga och förutsägbara, att informationssäkerheten ska vara hög och att lagstiftningen ska vara enkel att fungera i praktiken. Och den tanken lever ännu kvar, och det kan man se i allt, i lagförslaget och i utskottets betänkande. En fråga vi lyfter i utskottet är just språket. Lagförslaget är tydligt, och det självklara är att Kanta ska fungera på svenska. Det finns där. Men vi måste också våga säga att det inte alltid fungerar helt smärtfritt i praktiken. Handböcker och anvisningar dröjer ofta innan de finns översatta till svenska. Och det är ett stort problem. Och här har landskapsregeringen ett enormt ansvar att ligga på och se till att både personal och patienter faktiskt kan använda tjänsterna fullt ut på svenska. Och sen en fråga som jag tycker blev extra tydlig under våra höranden, det är den hur vården nu kommer bli mera sömlös med det här systemet. Idag ser det nämligen ut så här. När en patient söker sig till den privata vården kan vårdgivaren inte se journalanteckningar från OHS. Det innebär att viktig information saknas, till exempel en röntgenbild eller ett provsvar, vilket försvårar vården och ibland till och med gör att man måste börja om från början. Om vi konkretiserar det så måste då till exempel företagshälsovården först beställa handlingarna manuellt från OHS, och det tar tid. Det kostar pengar, och under tiden kanske måste den anställde komma på ett nytt uppföljande besök, vilket blir en ytterligare kostnad för företaget där denne jobbar. Både i form av besöksavgifter, förlorad arbetstid eller kanske kostnader för onödiga röntgenbilder som redan finns där, men som företagsläkaren visste inte om att de var gjorda. Ja, ni fattar. Det här är ett konkret exempel på hur dagens system skapar onödiga hinder och mer kostnaderna för många. Men Kanta blir vården mer sammanhållen och smidig. Det gynnar patienten, vårdgivaren och i det här fallet även arbetsgivaren. Så vad vill jag få fram med det här? Jo, samarbete kan faktiskt spara pengar. Talman, för en annan fråga som vi ägnat tid åt i utskottet är kommunernas situation. För socialvårdens del kommer det att krävas både teknisk anpassning och upphandling av nya system för journalföring. Alla kommuner står inte idag på samma startlinje. Vissa har fortfarande ingen elektronisk journalföring alls, medan andra har en välfungerande och välfungerande digitala lösningar. Och det här är inte en liten utmaning vi har framför oss om vi ska vara säkra på att alla på Åland får samma goda tillgång till digitala system som finns och ska finnas. Och det är även lätt att bli inte entusiastisk inför digitala lösningar. Men vi får inte glömma bort att alla inte är lika vana vid dem. Äldre personer eller personer med funktionsvariationer riskerar att hamna utanför om vi inte tänker till från början. Här behöver individperspektivet vara med i varje steg. Det är mycket att ta med in i det hela stora digitala pusslet. Och det är nog precis det som lyfts i de allmänna motiveringarna till lagförslaget, helt väsentligt att det finns samarbetsunderstöd och tydliga möjligheter för kommunerna att söka stöd för att kunna ansluta sig till Kanta när socialvården ska kopplas på. Det har framkommit i utskottet att ÅDA kommer att ha en viktig roll i det här arbetet. För det behövs ett gemensam upphandling av ett modernt, kompatibelt journalsystem så att alla, oavsett storlek och resurser, har möjlighet att ansluta sig på ett smidigt sätt. Detta för att hela Åland ska kunna ta det här steget tillsammans. Då ska vi även lägga till informationssäkerhetens perspektiv och sekretess som vi belyst mycket i utskottet. När flera aktörer får tillgång till känsliga uppgifter måste vi ha tydliga regler för åtkomst, loggkontroller och tillsyn. Det här gäller både offentlig och privatvård, och det är avgörande för att skapa tillit till systemet. Talman, jag är nästan klar, men jag tänker ta det snabbt här nu, slipper jag ta 2 anföranden. Samtidigt måste vi också lyfta blicken. Inom EU pågår ett stort arbete med att bygga upp en gemensam hälsodatainfrastruktur. Det krav som kommer därifrån kommer påverka oss på Åland. Att vi nu tar det här steget inför en sammanhållen lagstiftning och ansluter oss till Kanta gör att vi står betydligt bättre rustade att möta de kraven när de kommer. Vi skulle helt enkelt inte klara det annars. En annan central fråga är arkiveringen, och jag kan lova er att vi har haft många långa diskussioner kring detta under förra mandatperioden, men kom ändå fram till att Kanta är ett mellanarkiv, inte ett slutarkiv. Ansvaret för slutarkiveringen av våra handlingar ligger kvar inom vår egen behörighet. Därför behöver landskapsregeringen ta fram en långsiktig plan som säkerställer att vi fortsatt styr den här delen själva. Slutarkiveringen är inte heller något man löst på den finska sidan, så vi är inte ensamma kring den här biten. Men vi kan inte släppa den, för den är så väsentlig ur ett självstyrelseperspektiv. Talman, det känns bra att stå här idag och att äntligen se att arbetet som startades för många, många år sedan nu äntligen bär frukt. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte här är inte slutpunkten. Nu handlar det om att genomföra reformen klokt och ansvarsfullt. Det betyder att kostnaderna måste hanteras på ett sätt som gör att kommunerna klarar av sin del, att språket måste fungera i praktiken, att ingen lämnas utanför och att vi hela tiden värnar vår självstyrelse. Jag sa i början av mitt anförande att detta är en reform som lägger grunden för framtidens vård och omsorg på Åland. Den gör vården mer rättssäker och framförallt tillgänglig och effektiv. Och jag hoppas att oavsett vilket partifärg vi har och vilket parti vi tillhör kan se det här som ett steg framåt för hela det åländska samhället. Tack.
En replik ber ledamot Mattsson, varsågod.
Tack talman. Jag tycker att inledningen av ledamotens tal illustrerar hur lång tid verkligen lagstiftning kan ta, men att ändå på slutrakan kan bli bråttom. Och jag vill väl passa på att i egenskap av utskottsmedlem också ställa mig till alla tack, och ett särskilt tack också till ledamot Holmberg Jansson, för man märker att hon har ett stort engagemang och hade mycket kunskap inom det här ämnet redan när vi började, så hon ställde väldigt konstruktiva frågor i utskottet också, så jag vill passa på att lyfta det och säga tack även i det här sammanhanget.
Ledamot Holmberg Jansson, repliksvar.
Talman, det har varit ett intressant arbete i utskottet, och jag känner att även om vi har haft tidspress så har vi inte slarvat, utan vi har verkligen ställt frågor och haft de höranden som har behövts. Och ja, så jag känner mig trygg med det.
Ledamot Mattsson, andra replik.
Tack talman, och jag instämmer med det, även fast min bakgrund i det här ärendet inte har varit lika gedigen, så känner jag också att jag fått vara med och verkligen behandla ärendet, så att jag kan med trygghet nu föra det vidare till lagkontroll.
Ledamot Holmberg Jansson.
Talman, ja, det som man också får komma ihåg att Kanta är inte en vårdjournal. Alltså, vi har varit mycket frågor här om vad som förs över och vad som inte förs över. När vi nu pratar om den här stora reformen med vårdinformationssystemet som görs på OHS idag, börjar väl idag, så där är det journalanteckningar. I Kanta så för man, där är det mera på en region, eller vet du det? På en nationell nivå, medan ett vårdinformationssystem är på en lokal nivå. Så det får man också ha med sig, att all information kommer att finnas kvar, ingenting raderas. På sjukhuset kommer man att jobba med högst troligt två skärmar. Men det som är bra är att även om jag sen i framtiden blir sjuk och är i Spanien, så kommer de att se vad jag har för sjukdomar och vad jag behöver.
Tack för det. Replikskiftena är avslutade, och nästa talare på listan är ledamoten Jesse Eckerman. Varsågod.
Tack för det, talman och bästa lagtingsledamöter. Jag vill också ställa mig till den här skaran som riktar ett stort tack. Först till David, vår sekreterare i social- och miljöutskottet, som har gjort ett imponerande jobb. Och tack också till hela utskottet och till alla sakkunniga som ställde upp på hörande med kort varsel. Och jag tycker att det var ett väldigt bra sätt att jobba när man har lite tidspress. För att alla var väldigt, väldigt fokuserade, och det var raka svar och bra liksom, frågor och ett bra flyt. Ett fantastiskt teamwork när det verkligen behövs. Och så här borde Åland fungera hela tiden. Samarbeta med saklighet, respekt och med ett gemensamt tydligt mål. Och det är också viktigt att påpeka att alla höranden och utskottet var egentligen eniga att det här är ju en jättebra sak som vi behöver få igenom. Och det kan vara så i politiken att vi kan faktiskt vara eniga allihopa. Jag har varit ersättare i utskottet och deltagit i hela behandlingen, men mitt namn syns inte med på det här betänkandet, för så fungerar det inte. Och jag vill lyfta upp också att den här typen av lagstiftning och sånt, det är kanske inte sånt som skapar så stora rubriker eller känslosamma insändare. Och det betyder inte heller att det är någonting som är oviktigt. Nej, du gosse, som min farfar brukar säga, oavsett vem han pratade med och vilket kön personen hade, det här är jätteviktigt. Men det blir inte kanske så mycket timslånga debatter, insändare, allmän debatt, men det är sånt här som måste göras. Så det här politiskt tråkiga nödvändigheter behövs ständigt vara på gång i bakgrunden. Det behövs skötas hela tiden. Och jag vill säga tack till regeringen och minister Shekai och alla andra inblandade tjänstemän som har varit delaktiga i det här i lagberedningen och så vidare, för att ni faktiskt vågar ta det här klivet när det kanske känns lite läskigt att mitt i allt gå från post-it-lappar och konstiga gamla datasystem i Windows 98 och cirkulationsvagnar och fax och så vidare. Och sen faktiskt komma hit, mitt i allt. Talman, det här gör att vården blir tryggare, mer rättssäker och mer fungerande för både de som är professionella och för medborgarna. Men varför har det tagit så här länge, undrar jag. Och varför har ni så bråttom? Under andra, nej. Egentligen har det inte alls varit någon, ska vi säga, en brådska. För det här är någonting som har pågått under en längre tid. Precis som ledamoten Holmberg Jansson förklarade i sitt anförande. Och att ett principbeslut fattades under förra perioden att Åland ska in i den digitala samtiden. Och det här är i princip en sammanfattning av en massa olika lagar som legat under behandling. Alla är sammanvävda på ett eller annat sätt för att kunna förverkliga Ålands kanske största digitala kliv någonsin. Vi borde faktiskt ha varit här redan för 15 år sedan. Att Åland ska ansluta till Kanta har varit ett principbeslut som faktiskt nu också träder i kraft. Och under hörandena i utskottet har jag lärt mig och fått en massa nya infallsvinklar. Till exempel att företagshälsovården inte alltid får tillgång till olika provsvar och intyg. Och det leder faktiskt de facto till att det blir en massa onödiga kostnader och sjukskrivningar som kanske tidigare skulle kunna undvikas. Och tänk vad mycket kommuner och företag sparar på det här i framtiden. Att folk inte behöver vara sjukskrivna för saker när ingen har del av deras sjukdomshistoria. En annan sak. Intyg från privatvård som är väldigt viktiga, till exempel för sjöfarten, sådana här sjötjänstintyg, har inte heller alltid synts eller varit kända mellan olika instanser. Och tänk vad det kan skapa för stora problem inom sjöfarten om det blir jättetåkigt. För det är alltid, ska vi säga, den mänskliga faktorn som är den som brukar ställa till dem. Det blir olyckor och så vidare. Så det är ju också en jättebra sak. Och jag ser också att inom äldreomsorgen så tycker jag att det länge har visat att det behövs ett samarbete mellan KST och HS, hemtjänsten, psykiatrin, missbrukarvård, rehabiliteringen och så vidare. För att många äldre faller idag ganska lätt mellan stolarna när deras sjukdoms- och behovsgrejer kanske inte alltid mallar ihop. Och trots att man är en äldre person så är man inte bara en äldre person. Man är en människa som kan ha många olika andra svårigheter som kanske inte bara har med åldern att göra. Och när vi pratar om det här tekniska systemen så är det viktigt att förstå att det finns en grund. Alla de åländska system eller de system som via Åland och Finland och så vidare kan klassas, ansluta sig till Kanta, måste vara av en viss klass som heter klass A. Och den måste godkännas genom auditering och uppfylla alla de väsentliga kraven i kunduppgiftslagen till exempel. Och det här socialvårdssystemet som kommer att upphandlas i framtiden tillsammans med Ålands alla kommuner, så jag hoppas att det blir vår första digitala kommun så vi får en kommunsammanslagning på ett eller annat sätt, men åtminstone en positiv grej. Så kommer det också att öka rättigheterna och tryggheten för alla som är inom socialvården och äldreomsorgen ute i kommunerna. Och vi har också i utskottet diskuterat frågan med sekretess. Och vi ska komma ihåg att de tekniska rättigheterna finns redan sedan länge i patientlagstiftningen och kunduppgiftslagen och till exempel GDPR. Och de som jobbar i verksamheterna får idag inte heller lämna ut uppgifter hur som helst mellan varandra. Och det finns reglerat på flera olika nivåer redan. Så det kommer inte att vara, enligt mig, någon större skillnad i det här. Och sedan 2018 har vi också en dataskyddslagstiftning som reglerar vilka användarrättigheter olika personer har. Och det här finns alltså på plats redan, men med den här lagen så kan man tydliggöra det ytterligare och se till att det också fungerar i praktiken. Men är det bara guld och gröna skogar? Nej, det är det inte riktigt. Vad krävs det för framtiden då? Det krävs ett tydligt ansvar från finska staten och THL i en vägledning på hur man ska göra det här och hur Ålands situation i det här systemet ska vara tillsammans. Och det behövs också ekonomiskt stöd, en gemensam upphandling och att alla kommuner behöver faktiskt vara tillsammans här. Att man gör en digital kommunreform helt enkelt. Det fungerar inte att alla håller på med sitt. Och sen är det också det med det svenskspråkiga stödmaterialet och utbildningar. Och det här kan ju folk säga som att det är ett stort problem, men jag brukar försöka se möjligheterna. Och jag tänker att Åland är faktiskt Finlands bästa vän när det gäller det svenska språket. För vi har ju det här trygga till lagen på ett helt annat sätt. Och här kan vi faktiskt vara medhjälpare mot våra svensktalande kamrater i Finland. Och så behöver vi också tänka på att Åland behöver stärka sitt dataskydd med tillräckliga resurser. Och att realistiska tidsramar sätts. Men det här är en fråga för framtiden. Och lagändringar för ett rättssäkert informationsutbyte och någon form av kommande arkivlag är också någonting som behövs. Men det är längre fram i framtiden. Men det är ju kanske inte heller en sån här fråga som välter kiosker och skapar hårda debatter. Så att vi får väl jobba på med det här i smyg och tystnad här i lagting under tiden. Herr talman, det här har inte kanske varit en fråga för så mycket politisk käbbel och det tycker jag är bra. Det är en fråga om samarbete och praktiska lösningar och det är precis vad utskottet, regeringen och alla inblandade har visat i detta arbete utgående från de förutsättningar man faktiskt har haft. Så låt oss ge regeringen och de inblandade de verktyg som behövs för att kunna gå vidare. För i slutändan så handlar det här om att åländska människor ska få rätt till vård och stöd och rätt i rätt tid och ett system som är säkra, moderna och absolut rättssäkra. Tack.
Två repliker begärda. Först går till ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, jag vill tacka ledamoten och säga att det finns ju en stark samsyn här i hela lagtinget kring behovet av Kanta. Men jag skulle ändå vill lyfta upp två frågor här. Det ena är det digitala utanförskapet. Där vi ju vet att det finns en ganska stor andel redan nu som har svårigheter att hantera det. Och min fråga är om ni har resonerat kring det i den socialdemokratiska gruppen. Min andra är ett påpekande och jag måste ärligt talat säga att jag tyckte kanske att ledamotens inlägg till vissa delar var något skruvat när hon raljerade över postitlappar, fax och cirkulationsvagnar. Det låter som det är helt Oklahoma fritt på HS och ingen har nog journaler någonstans och så vidare. Och det stämmer ju inte. Kanta är bra, men det är inget halleluja moment för alla.
Ledamot Eckermann, repliksvar.
Tack för det. På den första frågan så vill jag säga att det finns också ett utanförskap idag vad det gäller att fylla i blanketter, skicka, skriva. Alltså den här problematiken har ju funnits under... Alltså den finns kontinuerligt, att det finns alltid personer och individer som inte kan formulera sig i text, kanske inte ens vågar ringa ett telefonsamtal och så vidare. Så att det är så det är helt enkelt. Det finns ju också möjlighet att om man har svårigheter att sköta sina ärenden så kan man till exempel ha en intressebevakare eller någon annan person som hjälper en med sådana här saker. Och det kan man ju också fylla i Kanta, att vem som får sköta ens uppgifter. Och det kan man också få hjälp med professionellt att få det här ifyllt på ett vettigt sätt. Tack.
Ledamot Törnros, andra replik.
Ja, jag vill bara förtydliga. Jag känner att jag måste stiga upp lite här faktiskt och försvara OHS. Det är visserligen ett antal år sedan jag jobbade där själv. Men jag vet att man har gjort så gott man bara kan, både med säkerhet och allting annat, kring de system som man har. Så att raljera kring post-it-lappar, fax och cirkulationsvagnar och annat, jag tycker det känns för mig väldigt främmande.
Ledamot Eckermann, avslutande repliksvar.
Tack. Jag tror nog inte att någon på OHS känner sig träffad av den där replik eller det jag skrev eller sa om cirkulationsvagnar och post-it-lappar. Men det har ju faktiskt framkommit också under lagtingsdebatter att folk har på olika sätt fått hemskick från olika kommuner och sånt med sina privata angelägenheter och tider och provsvar och så vidare från olika instanser på Åland som har kommit med posten och också hamnat hos till exempel grannen, vilket inte är bra. Så alla de här stegen framåt är viktiga, och jag tänker att de som är rädda för att det här systemet ska vara osäkert och att dina uppgifter kan hamna på fel ställe, så kanske ska tänka på hur osäkert det faktiskt har varit tidigare med så mycket personer som behandlar olika saker. Tack.
Ledamot Kahnborg, nästa replik.
Tack talman, ledamot Eckermann, och jag är helt överens i frågan att det här är ett kliv i rätt riktning och att det är någonting som har varit efterlängtat både bland ålänningar och vårdpersonal och hela kedjan. Jag hoppas att ledamoten ursäktar, för jag kommer att rikta mig till någonting hon inte sa i sitt anförande, men jag erkänner det själv. Och det var någonting som jag lyfte i remissdebatten, och det är under konsekvensanalyserna så står det om digitalt utanförskap att handläggningssidorna ska vara samma digitalt och på papper. Det här finns det inga skriverier om i betänkande, men jag vet ju också att allt får inte rum i ett betänkande. Därför tänkte jag efterhöra om det är någonting utskottet har diskuterat. Vad betyder den här formuleringen rent praktiskt sett?
Ledamot Eckermann, repliksvar.
Tack. Det har jag inget minne av att vi ska ha diskuterat i sak, men ledamoten sitter ju bänkgranne med utskottets ordförande, så kanske frågan är lättare att rikta till din bänkgranne om det. Tack.
Ledamot Kahnborg, andra replik.
Tack talman, det är som vanligt minne kort, men det är bra, därför kommer jag inte ihåg den utskottets ordförande stod i talarstolen, och därför tänkte jag ta tillfälle i akt. Tack talman.
Ledamot Eckermann, avslutande repliksvar.
Nej tack, det är okej. Och eftersom att vi också har haft så mycket intensiva och ganska långa dagar här i utskotten, och alla har faktiskt gjort sitt yttersta för att vi ska komma till ett resultat, så gick det inte heller att gå in på alla möjliga små frågeställningar som egentligen ska ha kommit upp. Vi försökte fokusera på det som faktiskt var det viktigaste och försöka komma till ett resultat. Om det sen är bra eller dåligt så vet jag inte, men jag själv är lite mer av finsk i mitt sätt att vara med på möten, att jag gillar att vi hellre kommer till resultat och diskuterar igenom det som är det relevanta. Tack.
Tack för det. Replikskiftena avslutade, och nästa talare på listan är då ledamot Lindén. Varsågod.
Talman, ledamöter, jag vill ansluta mig till alla som har yttrat sig, som har hyllat den konstruktiva diskussionen i social- och miljöutskottet, ordförande Wikström, vice ordförande Söderlund och alla ledamöter. Det har varit konstruktiva diskussioner och höranden. Jag kan inte låta bli att vara lite provokativ och säga, tänk om vi skulle ha samma konstruktiva anda när vi diskuterar här i plenum. Det var retoriskt. Debatten påverkar sällan utfallet, nämligen. Här är det mera verbal armbrytning. Ett särskilt tack vill jag också rikta till avgående utskottssekreterare David Stålman. Att extrahera en så här koncis text ur de spretiga diskussioner vi har erfordrar en mycket stor kompetens och uppmärksamhet. Jag skulle aldrig klara denna uppgift. Jag är mycket, mycket imponerad. Den här själva lagen, det är ju närmast en blankettlag som är absolut nödvändigt. Vi måste för patientsäkerheten ha den här lagen på plats. Och jag såg det nästan som lite proformat. Det är bara att klubba igenom. Men det var ändå viktiga frågor som lyftes fram i diskussionerna. Sen blir ju min slutsats att brådska är aldrig bra. Det här har varit bråttom. När vi antog den här tilläggsbudgeten för viss var det väldigt bråttom. Och vi vet, om det nu stämmer sen, att de här 4,7-4,8 miljonerna resilienspengar förutsätter att det nya VIS-systemet är implementerat under 2025. Här är det väldigt bråttom och vi vet att styrelsen har ett möte idag med anledning av bland annat Datainspektionens frågeställningar. Jag vill dock beröra det som ledamot Rödblom lyfter fram, det som kallas migrering, det vill säga överföring av viktiga uppgifter från det gamla systemet till det nya och till Kanta. Jo, det finns vaccinationer, det finns kritiska data om allergier. Men den stora utmaningen är ju förstås att överföra den relevanta medicinska informationen ur patienternas journaler som är väldigt, väldigt komplex. Och jag kan inte se annat än att det måste i hög grad göras manuellt. Det finns ju andra kopplingar än bara kopplingen till Kanta, det är kopplingen till receptcentralen. Det vet vi att inte finns i det nya VIS, utan det är en särskild modul. Och det har till och med talats om att man måste på vissa mottagningspunkter ha två skärmar så att man kan fortlöpande dels titta i det gamla journalsystemet, vilket man kommer att vara hänvisad till en lång tid, och framförallt att utföra recept som sen också måste finnas dokumenterat i det nya journalsystemet. Så det finns många utmaningar och jag vill understryka, om någon kan tro att jag är kritisk till det här nya journalsystemet, jag vet ingenting om det annat än vad jag har läst, utan vad jag är kritisk och har varit kritisk emot upphandlingen och den ständiga brådskan. Alltid när man har bråttom så kan det gå fel. Så det konsekventa har det varit väldigt, väldigt bråttom. Det finns ju receptcentralen, det är FBAs blanketter, FBA-blanketten, ABC, D-intyg och rehabiliteringsplaner, de kommer att förändras. Vi har Hilmo-statistik, etc., etc. Så den stora utmaningen där denna lagen förutsättning är kopplingen till de nödvändiga finska systemen, precis som ledamot Rödblom lyfte fram. Sen kan jag inte låta bli att också uttrycka min stora förvåning just i denna period när denna oerhört utmanade implementering av ett komplext nytt journalsystem ska äga rum, så har man dragit in ungefär hälften av OHS duktiga ordinarie sekreterare och upphandla denna transkribering, som man kallar det, från riket. Och det vet vi inte alls hur det kommer att gå, och det har också dataombudsmannen ställt lite frågor kring, uppfattar jag, på Ålands Radios lilla nyhetsreportage. Så jag hoppas att, jag önskar styrelsen lycka till. Vi har några ledamöter som sitter i styrelsen. Och jag hoppas med beaktande av den avsevärda prislappen att implementeringen av det nya journalsystemet fungerar väl. Det är många, många pusselbitar som måste fungera. Men som sagt, nu är i alla fall Kantalagen på plats och utskottet har gjort ett fint arbete och sekreteraren ett utomordentligt arbete. Så jag tackar alla som har deltagit i processen. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Nästa anförande går till ledamot Mattsson. Varsågod.
talman, mycket har redan sagt, så många tack har förts, men jag hade också några punkter från utskottsbehandlingen som jag ville ta upp i ett kort anförande. Och till en början då så har utskottet vid upprepade tillfällen fått bekräftat att det är en mycket efterlängtad lagstiftning, och det är också något som vi har hört här i salen idag. Den kommer att göra en stor och viktigt steg i Ålands digitaliseringsresa, och jag är övertygad om efter utskottets behandling att lagen kommer att samordna och effektivisera vården på ett helt nytt sätt med positiva effekter för varenda en ålänning. Till exempel kan privatsjukvården snabbt få reda på vad ditt blodsockervärde är och vad det var när du senast mätte det på AS, och därmed göra en effektiv bedömning av vårdinsatsen. Tidsramen för lagtingets behandling har varit snäv, det kan man inte hymla med, och det framgår också i betänkande. Trots detta har utskottets ledamöter visat stor samarbetsvilja för processen, att den skulle löpa så smidigt som möjligt. Och jag vill också i samklang med resten av utskottet rikta ett stort tack till sekreteraren David Stålman, som har gjort ett fantastiskt arbete med betänkande och trots tidspressen haft varit både flexibel och noggrann i utförande. Och några punkter som jag särskilt då vill lyfta fram från vår utskottsbehandling är att utskottet har fått erfara att det kommer att krävas ett betydande arbete för personalen inom socialvården att anpassa sin dokumentation så att informationen kan läsas in i Kanta på ett oproblematiskt sätt. Det står klart att utbildning i dokumentationsföring blir nödvändig, och det kommer givetvis att ta resurser i form av tid. Om vi ser till de erfarenheter från den finska sidan har införande skett etappvis och inte helt utan utmaningar. På Åland är det av ekonomisk betydelse att samordna resurser, till exempel för utbildning av personal inom kommunerna för implementeringen. Utskottet har också betonat att tillgången till uppdaterade instruktioner på svenska är mycket viktigt. Vi fick erfara att den svenska uppdateringen av handboken för Kanta alltid ska ligga steget efter på svenska, och där vill jag personligen betona att det måste finnas aktuella versioner även på svenska språket för att på bästa sätt stödja de åländska aktörerna. Vidare har utskottet framhållit att kostnadsbilden ännu är något oklar för socialvårdens investeringar. Kostnaden per invånare för systemet är tydligt, vilket utskottets ordförande också redogjorde bra för. Men det finns andra kostnader i form av utbildning och uppdatering av socialvårdens egna vårdsystem som kommer att komma, och det är svårt att exakt förutspå vilka de är i dagsläge. Och utskottet konstaterar därmed att införande av uppgifter i Kanta behöver stöd i form av samordning, vägledning, utbildning och vid behov samarbetsstöd eller annan finansiering till kommunerna. Självstyrelsefrågan har också behandlats. Här är det tydligt att ålänningarna inte behöver oroa sig för att behöva hantera uppgifter på finska i samband med användningen av Kanta. Däremot innebär systemet att personuppgifter delvis lagrats nationellt i Finland. Men alternativet skulle ha varit att bygga ett eget Kanta-system, och det känns inte särskilt realistiskt. Det skulle bli allt för kostsamt och ineffektivt, särskilt eftersom registret måste fungera både nationellt och internationellt. En annan fråga som kvarstår är då slutarkiveringen, som också har varit upp här idag. Alltså vad gamla uppgifter ska lagras på sikt. Med de orden avslutningsvis, talman, vill jag rikta ett varmt tack till utskottets ledamöter för konstruktiva diskussioner, intressanta hörande och en god behandling trots den pressade tidsplanen. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Nästa anförande hålls av vice talman Måtar. Varsågod.
Talman, bästa lagting och övriga åhörare. När det gäller den här Kanta-lagen så vill jag på det sättet koppla tillbaka till det som jag några gånger har sagt, kanske inte så mycket här i plenum men i andra sammanhang. Det vill säga, det skulle vara bra om vi skulle ha en tydligare lagstiftningsplan av den karaktär som man ser att andra parlament har. Det vill säga en plan helt enkelt med datum och närmare beskrivning av hur man har tänkt hantera vissa lagstiftningar som är på gång. För vi borde veta vad som ligger i röret i större utsträckning än vad vi nu normalt vet. Genom att jobba på det sättet så skulle vi undvika att få bråttom till kvällen som man ibland får och som jag upplever att vi har fått i det här ärendet. Vi vet ju inte ens om den här lagen nu kommer att träda i kraft så snabbt som den skulle behövas då för att undvika problem för Ålands hälso- och sjukvård och deras implementering av det här nya datasystemet. Så det skickar jag nu med här som en sån här brasklapp. Sen vill jag också vara tydlig med att jag tycker att betänkandet från utskottet så skulle det skulle i alla fall ha känts skönt om vi säger så här, om man är kommunmedlem eller om man är kommunföreträdare, så skulle det ha känts bra om det hade funnits lite mera försäkringar om att jo, vi kommer att hjälpa till med de kostnader som förorsakas av att socialvården och framförallt äldreomsorgen kommer att behöva implementera det här systemet i sina verksamheter. Till exempel när det gäller äldrevården så har vi ju landskapslagen om landskapsandelar som säger att man får 12,5%, alltså kommunerna får 12,5% av sina kostnader som de har. Och det här riskerar ju att anses vara en kostnad för äldreomsorgen då när man ska införa Kanta i äldreomsorgen, och då får man 12,5% av landskapet och man får inte mer som utgångspunkt. Och det skulle ha varit snyggt, tycker jag. Jag efterlyser egentligen att landskapsregeringen skulle ha varit tydligare med att man tänker hjälpa till med de här kostnaderna. Nå, sannolikt med tanke på den övergångstid som finns nu då innan kommunerna behöver införa det här så kanske vi också har en ny landskapsregering vid det laget. Så det kanske inte är så lätt att ge allt för mycket löften. Men jag tycker det skulle ha varit snyggt att man hade varit tydlig på den punkten. Sen så avslutningsvis så tänkte jag också hänvisa till, det finns några utredningar. Det har ju pratats mycket här om att det här kommer att spara kostnader och så vidare. Det finns en utredning från, det är någon forskare som heter Jormanainen, V. Jormanainen, Case Kanta Services heter det. Den här utredningen, Case Kanta Services 2003-2024, där man konstaterar då att man har lagt ut ungefär 415 miljoner euro under perioden 2003-2024 för det här systemet. Och det är mätt då i 2023 års penningvärde. Man säger att det går inte att dra några direkta empiriska slutsatser om att det här har sparat pengar. Men man betonar det som jag tror att flera här idag har sagt. Alltså det ger ju indirekta inbesparingar. Det undviker kanske dubbelarbete. Det blir bättre service helt enkelt med det här systemet. Men vi ska ändå komma ihåg det att man inför nya system betyder inte automatiskt att det faktiskt blir billigare. Men bättre blir det, verkar det bli, och det finns det stöd för i de här rapporterna. Det finns en annan rapport från Social- och hälsovårdsministeriet från 2024 där man går igenom situationen 2003-2010 isolerat och har samma slutsatser. Man kan inte empiriskt säga att det direkt har sparat pengar för välfärdsområden eller kommuner. Det fanns inte välfärdsområden på den tiden, men kommuner och sjukvårdsleverantörer. Men man instinktivt säger man att antagligen så sparar det pengar totalt sett. Det här, men sen pekar man också på det, och det tror jag också att vi behöver ta höjd för, och det har flera här nog också sagt då, att det kommer att vidareutvecklas det här. Det kommer hela tiden nya. Man måste få den här arkivfunktionen att fungera. Det kommer att kosta pengar. Man vill börja hantera mer data, kunna sköta kanske bilder, filmer, vad vet man. Sådana här lyfts fram i de här rapporterna då. Så det blir nog bara dyrare och dyrare med datorer, tänkte jag säga. Så vi behöver, man behöver ta höjd för det. Och som sagt, när vi har det fina samhälle vi har här på Åland med små kommuner, småskalighet, så behöver vi komma ihåg att vi, när man samarbetar och hjälps åt för att införa det här systemet, även i de verksamheterna, främst då äldreomsorgen, så måste vi kunna hjälpa till med resurser från centralt håll, från landskapet. Så med de orden avslutar jag. Tack, talman.
Två repliker, vice talman Söderlund. Varsågod.
Talman, jag kan hålla med Visst talman måtar att det blev lite bråttom på slutet här. En lagstiftningsplan skulle jag också välkomna jättemycket. Så att inte utskottet behöver lägga i högsta växeln så här på slutrakan. Det var en bra poäng där. Hur och om kommunerna har varit involverade tänkte jag egentligen svara lite på. Det finns många remissvar som jag förstår att vice talman Måtar kanske inte har på det viset satt sig så noga in eftersom han inte var med i behandlingen i utskottet. Men det är många kommuner som gav remissvar, och jag skulle nog säga så här spontant att alla var positiva. De ser den här minskningen av dubbelarbete och ser hur det kan på det viset spara pengar när man enkelt kan få och dela information om gemensamma klienter och patienter.
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Jo, det här vice talman Söderlund har helt rätt att kommunerna själva välkomnar det här, åtminstone till den del man har hört av dem. Och det är också av den orsaken som inte vi har gjort något större nummer av det här och till exempel krävt tydligare skrivningar i betänkandet eller gjort en avvikande åsikt i betänkandet. För vi har uppfattat att det nog finns någon form av underförstådd överenskommelse om att kommunerna ska få hjälp med de här kostnaderna som kommer att komma. För det är ju en sak att tycka att jo visst är det jättebra att jag får ett nytt system som kommer att hjälpa mig att det blir bättre. Men om det blir hemskt, hemskt dyrt och man måste lägga ut mycket pengar för det så blir det sen ändå problem. Tack talman.
Vice talman Söder, den andra replik.
På ett annat sätt kommer det att spara kostnader i och med att patienterna blir delaktiga på ett helt annat sätt. Man kan kontrollera själv när det är dags för olika åtgärder och sånt här. Så det är också en faktor som sparar pengar. Och om kommunerna kan samarbeta sen när det är dags för dem och deras socialvårdssystem att upphandlas och implementeras och få utbildning och sånt, så ser jag jättemycket samarbetsvinster där också. Om kommunerna kan samarbeta i det här och införa det samtidigt och så. Och Kanta utvecklas ju hela tiden och man kommer säkert inom bara några år att kunna koppla upp också så här egenmonitorerade uppgifter som också gör det liksom enklare för våra vårdaktörer i det här systemet.
Avslutande replik, svar vice talman Måtar.
Tack talman. Jo, det är vice talman Söderlund kommer med helt kloka synpunkter som jag absolut delar så att säga. Som sagt, syfte med mitt anförande var väl ändå lite kanske ändå att ge en brasklapp och sen också ge den här spaningen med att jag gillar inte det här med att någon kommer och med piskan på så att säga och säger nu är det bråttom. Att lagstiftning kommer normalt inte till på det här sättet så att säga. Det har gått för snabbt så att säga. Det var ändå mitt huvudpåpekande. Tack talman.
Ledamot Holmberg Jansson, nästa replik.
Talman, det vice talman Måtar lyfter upp de här kostnaderna och jämför med de här undersökningarna som har gjorts på finska sidan. Jag tror att det man måste komma ihåg är att vi ser annorlunda ut än Finland. Vi har inte ett välfärdsområde där det är som en myndighet, utan vi har socialvård, hälso- och sjukvård splittrat. Det gör att det genast blir mera kostnader för att man vet inte om vad den ena och den andra gör. Men det som har framkommit i våra höranden, det är ju det att det den stora kostnaden kommer att bli. Det som man också har lyft upp på sidan 29 i lagförslaget, det är ju den här journalföringen som kommunerna måste ha. Och det har de ju redan idag, de flesta, och betalar för det redan idag. Men att vissa har inte här. Och det kräver den här EU-direktivet som ligger i grunden också, som vi måste koppla upp och liksom göra. Att vi kommer.
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Jo, lagtingsledamoten Holmberg Hansson har helt rätt. Och i de här rapporterna så lyfter till exempel i den här sociala hälsovårdsministeriets rapport så lyfter man fram att det här är grundläggande digital infrastruktur. Det är lite som att vi har vägar som är asfalterade här runt om på Holmen. Och det är absolut så liksom. Som sagt, det var... vad det nu sen blir för kostnader. Jag tror ju på det sättet att det kan ha varit en fördel också att vi lite har fått vänta och se här, och det här har blivit utarbetat under en lång tid i riket, och att det förenklar för oss nu. Tack talman.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, också när det kommer till de här ekonomiska konsekvenserna och vad det kan bli för kommunerna, så det är väldigt tydligt skrivet under ekonomiska konsekvenser i lagförslagets allmänna här, texter att omkring det. Och därför så känner jag mig ganska trygg med att man har tagit och sett och identifierat det här redan för landskapsregeringen, att det kommer att bli kostnader och att man är beredd att se över att se till att det finns samarbetsunderstöd och sånt kring det. Jag kan ju inte låta bli att säga att tänk om de här 45 miljonerna som vi fick tillbaka som en klump. Tänk om man verkligen där hade öronmärkt en del av de summan för kommunernas digitala transformation. För den kommer att kosta, och de har inte de musklerna. Så det kommer att behöva att samhället hjälper till.
Vice talman Måt har avslutande repliksvar.
Tack talman. Jo, där kom lagtingsledamot Holmberg Jansson in på en intressant sak. Att just det här med att vi behöver öronmärka, vi behöver ta höjd för de här digitala kostnaderna. Jag tror att de kommer att förvåna oss genom att vara större än vad vi tror, så att säga. Jag tror det. Det är inte billigt med sådana här saker. Så just det här att öronmärka en viss del av den extra summa som kom då förra året, visst, det kunde ha varit. Sen får vi väl trösta oss med att pengarna finns ju i behåll, så att säga. Så, tack talman.
Tack för det. Replikskiftena till den delen avslutade, och diskussionen förklaras därmed för avslutad. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av första och andra paragraferna landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av 8:e paragrafen landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5:e paragrafen landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 17:e paragrafen landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 40:e och 41:a paragraferna landskapslagen om socialvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Fortsatt enda behandling, ärende nummer 3, misstroende yrkande 1, 2024-2025. Diskussionen är avslutad. Omröstning kommer att verkställas angående yrkandet om misstroende. Talmannen påminner om att yrkandet för att godkännas enligt 36 paragrafen i lagtingsordningen ska omfattas av minst 16 lagtingsledamöter. Omröstningspropositionen ställs så att det som omfattar misstroendeyrkandet röstar ja. Alltså det som omfattar misstroendeyrkandet röstar ja. Det som inte omfattar yrkandet röstar nej. Det som inte omfattar yrkandet röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Öppen omröstning kommer att verkställas. Rösterna avges efter upprop. Upprop.
Talmannen.
Nej.
Listerby.
Nej.
Nej, förlåt. Listerby. Assoma.
Nej.
Fällman.
Nej.
Eckerman.
Nej.
Juslin.
Nej.
Lindén.
Avstår.
Röblom.
Avstår.
Valve.
Ja.
Holmberg Jansson.
Ja.
Vice talman Måtar.
Ja.
Egerland.
Ja.
Lötman. Mansén.
Nej.
Gustafsson.
Nej.
Påvals.
Nej.
Holmberg John.
Nej.
Ekström. Frånvarande. Lindbäck.
Nej.
Pettersson.
Nej.
Vice talman Söderlund.
Nej.
Mattsson.
Nej.
Höglund.
Nej.
Jansson.
Frånvarande.
Törnros.
Ja.
Kahnborg.
Ja.
Wikström.
Ja.
Lindström.
Ja.
Nordberg.
Ja.
Holmberg Anders.
Ja.
Omröstningen är avslutad och utföll 10 ja-röster, 16 nej-röster, 2 avstod och 2 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har alltså förkastat yrkandet om misstroendeförklaringen mot lantrådet. Ärendet är slutbehandlat. För remissdebatt, ärende nummer 4, landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2024, landskapsrevisionens berättelse 2 2024-2025. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.
Det är bara jag som säger det.
Diskussionen inleds av finans- och näringsutskottets ordförande, ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack talman, bästa kollegor och åhörare. Landskapsrevisionen har till lagtinget avgetts in i 7 § 3 mom. Landskapslagen om landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2024. Landskapsrevisionens granskning sker i form av en årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principen om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn. Ytterligare en tjänst som revisor finns vid myndigheten. Till tjänstens ansvarsområde hör i huvudsak revision av EU:s strukturfondsprogram i enlighet med EU-kommissionens bestämmelser. Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatsen av granskningen. Landskapsrevisorn fastställer årligen en granskningsplan för landskapsrevisionens verksamhet. Revisionsberättelsen för finansåret 2023 överlämnades till landskapsregeringen den 23 april 2024 och revisionsberättelsen är publicerad på landskapsrevisionens webbplats revision.ax. Berättelsen med resultaten från effektivitetsrevisionen under 2024 överlämnades till lagtinget den 11 februari 2025. Berättelsen innehöll följande rapporter: effektivitetsrevision, polismyndighetens förvaltning, löner och schemaläggning, BDO Auditor avgett revisionsrapporten 20 december 2024 och en effektivitetsrevision av infrastrukturavdelningens upphandlingar och landskapsregeringens budgeteringsprocess. BDO Auditor avgett revisionsrapport 24 januari 2025. Landskapsrevisionen ansvarar även för granskningen av EU:s strukturfondsprogram på Åland i enlighet med de bestämmelser som EU-kommissionen utfärdar. Granskningen omfattar programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden. Ytterligare granskas projekt som bedrivs på Åland inom det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Central Baltic Interreg samt det likaså gränsöverskridande samarbetsprogrammet Baltic Sea Region. Slutligen granskas även projekt inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. EU-revisionen kan indelas i två delar. Dels granskningen av stöd till enskilda insatser, dels systemgranskning av respektive strukturfondsförvaltnings- och kontrollsystem. För ERF, ESF respektive EHFF avges årligen ett revisionsuttalande och en kontrollrapport. Granskningsresultaten behandlas därefter vid ett årligt samordningsmöte i Bryssel. Vid insatsgranskningar inom ERUF-ESF-programmet upptäcktes felaktigheter om 1 324,25 €. Den totala felprocenten som rapporterades i den årliga kontrollrapporten uppgick till 0,07%, vilket underskrider väsentlighetsgränsen på 2%. I februari 2025 beräknade EU-kommissionens revisionsenhet om felprocenten för Ålands ERUF-ESF-program så den uppgick till 1,56%, vilket även det underskrider väsentlighetsgränsen på 2%. Vid insatsgranskningar inom EHF F-programmet upptäcktes felaktigheter på totalt 2 452,74 euro, men en total felprocent på 0% rapporterades i den årliga kontrollrapporten efter finansiella korrigeringar. Ett revisionsuttalande utan reservation har avgetts för både ERUF, ESF och EHFF-programmet för räkenskapsperioden 1/7/23 till 30/6/24. Under 2024 gjordes inga systemgranskningar. Ålands självstyrelses jubileumsfond granskades och revisionsberättelse överlämnades till kanslikommissionen, liksom även berättelse över redovisning av valfinansiering. I verksamhetsberättelsen framgår tydligt de granskningsrapporter som utfördes. Talman, eftersom finans- och näringsutskottets betänkanden gäller de väl utförda revisionerna och behandlades i lagtinget i onsdagens plenum denna vecka, tog det denna verksamhetsberättelse inte tillföra nya infallsvinklar, utan behandlingen bör enligt mig, tog enligt mig utskottet ses som en formalitet. Tack talman.
Tack för det. Inga repliker begärda. Följande anförande går till ledamot Valve. Varsågod.
Tack talman. Man kan ju med glimten i öga inleda med att konstatera att omröstningen verkar ha gått bra eftersom regeringen gick hem. Det är tomma regeringsbänkar framför oss. Nå, skämt åsido. Det här är ett allvarligt ärende som vi har framför oss. Vi har landskapsrevisionens berättelse om sin verksamhet i lagtinget. Vilken landskapsrevisionen ska lämna före utgången av september enligt lag. Och landskapsrevisionen beslutar självständigt, talman, vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen. Och landskapsrevisionen har i sin berättelse gjort några mycket tydliga iakttagelser. Och den första finner vi under punkten budgeteringsprocess där det står så här. Förfarandet med stora outnyttjade budgetanslag och överföringar av investeringsmedel från år till år försämrar insynen i landskapets verkliga ekonomi och finansieringsläge. Vi, alltså landskapsrevisionen, rekommenderar att finansavdelningen ser över budgeteringsrutinerna och beaktar ovanstående risker i beredningen. Och visst är det så. Ytterligare en infallsvinkel på detta är att när outnyttjade budgetanslag blir så här stora, då försvagar det också budgetdisciplin, finansiell försiktighet och finanspolitiskt ansvar. Och det finns tre uppenbara risker. Den ena och mest direkta är att välja den enkla vägen. Välja att ta av tidigare års outnyttjade medel istället för en ändringsbudget. Den beskriver också landskapsrevisionen lite längre ner. Den andra risken är mera långsiktig. Och den, talman, den är att man vänjer sig med att det alltid finns en stor hög outnyttjade medel på infra av en orsak eller en annan. Då kan man frestas att budgetera optimistiskt i ordinarie årsbudget för infra. Slutresultatet blir en budget som inte visar hela sanningen över landskapets ekonomi, vilket också framgår lite längre ner i berättelsen. Den tredje risken är att det försvagar kopplingen till det ursprungliga ändamålet. Vad skulle egentligen de här pengarna användas till på sida 208? I bokslutet. Vad var meningen? Den kopplingen försvagas. Och om vi går lite längre ner i revisionens berättelse så kan vi läsa hälsningen. Vi anser att det ur demokratisynvinkel behövs en tydligare projektredovisning framförallt för de stora och fleråriga byggnadsprojekten så att lagtinget och invånarna kan följa upp hur totalbudgeten förverkligas. Och om vi ska dra en enda slutsats, talman, av denna debatt, då är det att transparens är viktigt. Och vi vill se mera transparens över hur dessa gamla pengar används. Det är viktigt att redovisa belopp på flera miljoner när de används. Talman, politik är att vilja. Politik är att göra vägval. Jag och min kollega Kahnborg i finans- och näringsutskottet har alla möjligheter att begära en omfattande behandling av denna verksamhetsberättelse. Strikt formellt sett så vore det inget konstigt alls att höra landskapsrevisorn i finans- och näringsutskottet. Men sakligt sett så vore det märkligt. För vi har redan hört revisorn i samband med årsberättelsen och effektivitetsrevisionen. Därtill har samma saker poängterats. Och som den eviga optimist jag är, talman, så tror jag att poletten har trillat ner hos regeringen. En trovärdig ekonomisk politik förutsätter att bruket av överförda medel redovisas. Tack för ordet.
En replik begärd, ledamot Höglund. Varsågod.
Tack, herr talman. Tack till ledamot Wallby. Jag håller inget anförande i det här ämnet, men ska jag hålla ett så skulle det vara ungefär samma som ledamot Wallby höll här runt budgeteringsprocessen. Och är det någonting som har lärt oss den senaste tiden så det är ju att det finns brister här, och finns det brister om man ser dem så ska man åtgärda dem. Och här finns det ju vissa idéer om vad man behöver göra i det korta perspektiv, och sen behöver man också titta ett lite längre perspektiv, så att vi har en absolut samsyn där runt bristen i processen då runt budgetering. Tack.
Ledamot Valver, repliksvar.
Tack, jag är glad, ledamoten Höglund, för detta stöd för öppen redovisning och transparens. Vad sen gäller generellt den mera strukturella diskussionen om hur dessa medel ska hanteras, så är väl mitt tips till regeringsblocket att om ni funderar på hur ni ska göra, så lyssna på ledamoten Höglund.
Ledamoten Höglund avstår sin andra replik, och vi säger tack för det. Och nästa anförande hålls av ledamoten Kahnborg. Varsågod.
Herr talman, bästa kollegor. Det blir mycket bokslut och revision i de här dagarna, men det kan inte hjälpas. Tekniskt sett så har vi ju behandlat större delen av innehållet när vi behandlar årsredovisningen och effektivitetsrevisionen, och jag ska försöka fatta mig kort. Det jag vill lyfta är att revisorerna påtalar i sin verksamhetsberättande att förfarande med outnyttjade budgetanslag och eviga överföringar av investeringsmedel från år till år är skadligt för insynen i landskapets verkliga ekonomi och finansieringsläge. Med andra ord, siffrorna i budgeten speglar inte verkligheten. Det är ett demokratiskt problem när lagtinget ska fatta beslut om vi inte får en verklig bild av de ekonomiska ramarna. Hur ska medborgarna kunna lita på att vi använder deras skattepengar ansvarsfullt när medel binds upp i osynliga fickor och sen kan användas lite hur som helst? I praktiken får vi en budget som sväller på papper, men med poster som inte realiseras i verkligheten. Det skapar en dimridå och en ekonomi där man inte vet vad som är tillgängligt och vad som är låst och vad som är rena luftslott. Under tiden har vi verksamheter med akuta behov där vi har resurser som finns men som inte går att använda. Revisorerna är tydliga, systemen måste förändras. Och det är just det som är nyckelordet. Vi har haft en debatt som visar att tydlighet måste finnas, och om inte regeringen tar itu med revisorernas påpekande så vet jag inte när det ska tas itu med. Från obunden samlingshåll så kommer vi med vaksamt öga och följa fortsättningen. Talman, som finans- och näringsutskottets ordförande nämnde så har vi enats om att köra en snabb behandling, och det är ingenting anmärkningsvärt överhuvudtaget. Vi har hört revisorerna, vi har haft en flitig debatt som berör det jag har nämnt, och därmed så kan vi nog konstatera att det här ärendet har behandlats extremt öppet, för det har behandlats inför hela lagtinget. Tack, talman.
Två repliker begärda. Första går till ledamot Holmberg. Varsågod.
Tack, talman, och tack, ledamot Kahnborg. Jag tror vi kan slå fast en sak, att det här med reservationsanslag så har nog väldigt väl kommit upp i lagtinget denna vecka, och vi har ju också diskuterat det i utskottet sedan flera veckor, och revisionen påvisar också. Och det som jag nämnde tidigare i veckan här i samband med missnådedebatten är ju att även Riksrevisionen har ju sett hur reservationsanslagen i statsbudgeten ökar väldigt snabbt och hur det minskar transparensen och riksdagens budgetmakt. Så att det råder inget tvivel. Jag tror inte det är någon skillnad på opposition och majoritetsblock här i utskottet och knappast eller i lagtinget. Vi kommer alla att vilja sträva efter att se en utveckling där budgetprocessen blir strikta, så att det inte går att ta pengar till saker som man inte egentligen ska ta pengar för. Men vi ska komma ihåg, reservationsanslag har funnits i många, många regeringar och många år, så att det här är inte nytt. Men vi ska se till att det här blir ännu bättre och tajtare.
Ledamot Kahnborg, repliksvar.
Tack talman, tack ledamot Holmberg. Jag ser att vi är helt överens i frågan i sista ändan. Och det är inget nytt, precis som ledamot Holmberg påpekar. Däremot ser jag att vi har ett guldläge. Vi är inne i ett relativt nytt finanspolitiskt ramverk. Och småningom så måste vi komma till en utvärdering av detsamma. Och då har vi tillfälle att ta itu med problem som vi hittar längs med vägen. Och jag har en förhoppning att det kommer vi också att göra. Tack talman.
Ledamot Holmberg, andra replik.
Tack talman. Exakt det som ledamot Karnborg avslutade med överensstämmer jag till 100% med. Och när det gäller finanspolitiska ramverket så är det, tror jag faktiskt, att det är ett tvång att vi hittar en bättre budgetprocess när det gäller reservationsanslagen för att undvika misstag och överutnyttjande. Jag ser inte att något juridiska fel har begåtts, det har det inte gjorts. Men däremot så är det på politisk nivå. Men det är utagerat och vi tittar framåt och alla är överens på den punkten. Speciellt inom finansnäringsutskottet är min uppfattning.
Ledamot Gunnar, andra repliksvar.
Tack talman. Det som hör till misstroendeyrkande så väljer jag att lämna. Vi har just haft en omröstning så vi nöjer oss med att utfallet är som det är.
Nästa replik, ledamot Valve.
Talman, jag vill tacka ledamoten Karnborg för ett utmärkt anförande. Och det enda egentligen som jag tänkte tillägga är det som står i landskapsrevisionens berättelse i slutet. Alltså frågan, vem är det som ska kunna följa upp hur totalbudgeten förverkligas? Jo, det är lagtinget och invånarna som ska kunna följa upp hur totalbudgeten förverkligas enligt vad landskapsrevisorn skriver. Det är den nivån på transparensen som landskapsrevisorn efterlyser. Att det ska vara klart för medborgarna hur totalbudgeten förverkligas. Tack för ordet.
Ledamot Kahnberg, repliksvar.
Tack talman, ledamot Wallberg. Jag är helt överens. Det enda jag kan tillägga är att finans- och näringsutskottet också har en viktig roll i det här arbetet framåt.
Ledamot Valve avstår sin andra replik. Tack för det, säger vi. Replikskiftena är avslutade. Nästa anförande hålls av ledamot Höglund. Varsågod.
Tack herr talman. Nu gjorde en riktigt politisk grej. Jag sa en sak och gör en annan. Jag ska inte hålla ett anförande. Det kommer att bli väldigt kort. Men i och med att vi har nämnt finanspolitiska ramverk här så vill jag helt kort bara ge en liten tillbakablick här. En liten, jag lovar det. Vi från Centern tycker att redovisning, bokslut och budget kan aldrig diskuteras för mycket. Men när vi höll på med det finanspolitiska ramverket, jag var ju väldigt involverad i det och många med mig, så märkte vi ju förstås att det här är inte liksom, det blir inte färdigt med att sjösätta ramverk, utan det finns ett stort jobb till. Fördelen med ramverket här för det här reservationsanslag, det noterar vi i ramverket, det finns, det var 4 år på den tiden, det skruvades ner till 3 år. Fanns tankar på att korta ner det ytterligare, men vi konstaterar att vi måste ha det stegvis. Så att det här med reservationsanslaget är ett gammalt problem som man har upptäckt att är ett problem på riktigt, och det kommer man att måste fixa till. Men när vi höll på med finanspolitiska ramverket märkte vi att ska vi få det här i sjösatt och igång så måste vi ta en bit i taget. Och det finns mer än det som inte är optimalt idag. Så att det finns ett jobb kvar att göra, men när man hör debatten, diskussionen här och viljan att liksom komma framåt så kommer man att göra det. Så med det önskar jag en riktigt trevlig helg, mina vänner. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda och vi konstaterar då att diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Nästa plenum hålls den 29 september klockan 13.00. Plenum är avslutat. Ha alla. Nästa plenum hålls den 29 september klockan 14.00 naturligtvis och föregås av frågestund. Frågestund alltså på måndag. Plenum är avslutat och ha en riktigt trevlig helg.